Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Vi är sponsrade av Mindler, och som ni säkert vet sen tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp? Ibland uppstår saker i livet som kommer utmana oss och kännas tufft. Det mesta självläker vi oss igenom, för vi är menade att ta oss igenom en viss mängd påfrestningar.
Men ibland behöver man professionell hjälp för att ta sig ur jobbiga perioder i livet. Men vart går då gränsen? Vad är en del av livets skavighet, och när är det läge att söka hjälp? Det sägs till exempel att stress är farligt, men att också kan vara bra. Alla sover dåligt ibland, så när har man egentligen sömnproblem? Ångesten kommer väl krypande för de flesta någon gång. Så när ska man se ångesten som outhärdlig? Hur vet jag? Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt.
Men vad händer då när man har för mycket stress i livet, och när ska man söka hjälp?
Vi är ju gjorda för att klara av perioder av stress. Det är snarare då stress utan återhämtning som är dålig för oss. Mm. Och det tycker jag att vi pratar alldeles för lite om. För när vi allt som ofta ser alarmerande rubriker kring stress, så riskerar vi faktiskt att göra människor stressfobiska. När det istället borde vara viktigare att informera vikten av balans mellan stress och återhämtning. Ja. Man kan ju faktiskt ställa sig själv frågan, när hade jag senast tid för vila, återhämtning, självomhändertagande och trygghet? När gjorde du någonting senast som gjorde att du kände dig psykiskt och fysiskt återställd efteråt? Om man då märker att det var nog ett tag sedan, och jag vet att jag samtidigt har mycket stress i mitt liv, då kan det faktiskt vara dags att fundera lite på din balans mellan de här två.
Gud vad sant. Ja. Men också så här, att bara ta sig tiden att inte göra ett skit.
Ja.
Det är så svårt idag, men för att man känner sig liksom utanför, då blir man istället uppstressad över att man ska bli utesluten från gruppen. Eller liksom.
Och jag tänker att man oftare tänker så, hur mycket stressar jag, istället för att ställa sig själv frågan, hur mycket återhämtar jag mig? 100%.
Hur mycket chillar jag?
Mm. Hur mycket chillar jag? Och det är ju nästan som att vi människor idag har en färdighetsbrist. Ja. Vi kan inte återhämta oss. Nej. Vi vet inte hur man gör. Och ska vi göra det, då ska det banne mig ge effekt direkt.
Ja,
jag är på yoga en gång, och så känner man sig stressad. Mm. Så vill man inte fortsätta.
Nej. Precis.
Mm. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se.
Hej på er och välkomna till avsnitt 470 av... Det hörs. Vi har gjort 470 avsnitt, och du har inte lärt dig att vi kan inte ta en sipp kaffe.
Precis innan.
Så. Precis, jag ska säga hej.
Så, så, så.
Ja, det rullar. Jag kommer inte ta bort det här. Mm. Hej.
Hej på er. Det är torsdag.
Det är
och
det.
Det är januari och man jobbar i en uppförsbacke som inte är av denna värld.
Ja. Nej, men jag minns att oh, så, det är väl liksom klassiken att januari känns så fruktansvärt lång.
Ja.
Alltså det har varit januari nu i 4 månader. Ja.
Alltså, det känns, vi skulle kunna sitta här och bara, då är det den 58 januari.
Ja, precis. Och, alltså det är ja. Helt...
Ja, alltså det är den längsta månaden. Det är ja. Sjukt att januari...
Fast februari tycker jag med är lång.
Nej, nej, nej. Det är bara 28 dagar.
Ja, men jag tycker det är en tråkig månad.
Va? Liksom. Du fyller år?
Ja, men det spelar ingen roll.
Men, det är mitt ljus. Du får ta ifrån mig det. Att mitt ljus är att du fyller år i min födelsedag. Alltså min nationaldag.
Ja,
det är din fint. Födelsedag är min nationaldag.
Men i övrigt då säger jag inte februari så kul.
Nej, okej då. Det är ju också alla hjärtans.
Ja.
Och folk är så, det här kan du köpa till din kille. Alltså jag och Emil kollade på vad jag bara, tycker du vi ska köpa present till varandra på alla hjärtans dag? Alltså vi är askar.
Ja, alltså tack.
Alltså för att vi bara tack, så, vad är det för sjukt? Alltså vi, så kan man inte hålla på.
Nej. Åh gud, det är så jävla löjligt.
Ja. Ja. Nej, alltså det är liksom...
Så, det är så liksom, du vet, alltså visst nu har vi ändå firat alla hjärtans dag. Har man väl ändå firat länge. Firat, säger man situationssäcken, länge här. Men alltså du vet när det blir så amerikaniserat.
Ja, jag vet.
Det är liksom så, när baby showen gjorde intåg i svenska kulturen. Då ville jag storgråta. För det är, nej nej, alltså det är så, ja.
Baby shower och gender reveal, inte att förglömma.
Men det har inte alla börjat med.
Nej, 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 men det är många det är skjuter färgkanoner i då rosa eller blått.
Ja, och det spräcks ballonger och det är...
Ja, men det gör man precis som man vill, jag har full respekt, men man behöver inte.
Jag har inte full respekt.
Nej.
Men, nog om det.
Nog om detta. Idag har vi med oss två journalister som du och jag har sett upp till, som vi har verkligen haft sån oerhörd liksom, nytta av, tänkte jag säga. Men jag har fått ut så mycket av deras arbete genom åren sedan jag var en liten tjej.
Ja, verkligen.
Vi har med oss Carolina Jämsby och Karin Mattisson.
Ja.
För oss är de ju kända från Uppdrag granskning sen vi liksom var typ 16 år.
Alltså det, ja. Det är alltid så när man får intervjua journalister som ju själva är så otroligt ruttade på just intervjuer, så är det ju alltid lite extra nervöst.
Ja, exakt.
Men det här var ju och är ett otroligt intressant ämne, tycker jag.
För Carolina och Karin är aktuella med boken Ånger, ett reportage inifrån transvården.
Ja.
Och de har ju tidigare gjort 2 dokumentärer om transvården för Uppdrag granskning. Och det de egentligen har granskat är ju den svenska transvården.
Mm.
Och de luckor som finns är det som... händer egentligen i de här slutna rummen som både föräldrar, läkare men också de som Carolina och Karin kallar ångrare börjar vittna om. Där det visar sig att flera patienter har skadats av behandlingen och att det också har mörkats av vården.
Mm. Och det här handlar ju inte om att ifrågasätta rätten till vård.
Absolut inte.
Utan det handlar mer om att vården kanske i det här fallet har, man har bara liksom handlat i välvilja, men man har av någon helt obegriplig anledning inte haft tillräckligt med vetenskaplig grund för behandling.
Exakt.
Och det som ju chockar en är att man tänker att vården är det sista stället som skulle börja tumma på en sån grej.
Exakt.
Och så det här är väl inte enda gången, jag kollade nu i helgen på den här Paolo Macchiarini-dokumentären på Netflix, som ju också är en jättekänd skandal där vetenskapen inte heller riktigt gick hela vägen fram, om man säger så. Inte för att jämföra de båda fallen, men så här, det är ju sånt här som måste uppmärksammas av journalister.
Verkligen.
För att vi kan inte ha, det är jättefarligt med sådana här fallgrupper.
Det blir ju ganska tydligt att transvården många gånger har blundat för riskerna. Mm. Och det här kan man ju inte kalla någonting annat än en medicinsk skandal. Mm. Med det sagt så är jag helt övertygad om att den svenska transvården har hjälpt så oerhört många.
Mm.
Men det tar ändå inte ifrån de som Carolina och Karin kallar ångrarna,
mm,
att det faktiskt har blivit fel. Och det är jätteviktigt att kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Och jag är jättetacksam att Carolina och Karin ville komma till Ångestpodden.
Mm, och jag tycker inte heller att, alltså jag leder så med de som verkligen behöver behandling och som upplever att det är väldigt svårt att få behandling. Mm. Men man måste ju också se till de fallen där en ung person kommer till vården och mår väldigt dåligt och nästan får, alltså att vården nästan lägger orden i munnen på, mm, den här personen att så här, det kanske är könsdysfori du har, mm, när det egentligen kanske handlar om något annat.
Exakt.
Ja.
Vi rullar intervjun med Carolina och Karin.
Varsågoda! Hej Carolina och Karin och varmt välkomna till Ångestpodden.
Tack.
Tack så mycket.
Jag tänkte att jag skulle sagt det här innan, men nu säger jag det liksom i intervjun. Men för oss är liksom ni idoler. Alltså vi har vuxit upp med Uppdrag granskning. När vi gick liksom redan från åttan och vi skulle ha fredagsmys så kollade jag och Sofie på Uppdrag granskning. Och alla, ingen ville hänga med oss då, för de bara, varför kollar ni på det? Och vi bara, det är jätteintressant.
Gud vad bra.
Ja,
väldigt fint att höra.
Vi är väldigt glada att ni är här.
Ja.
Men ni ska få berätta för de som inte vet, vilka är ni och vad jobbar ni med?
Mm. Ska jag börja då?
Börja
då. Ja, Karin Mattisson heter jag och jag är på Uppdrag granskning och har varit där i evigheter. Precis som du säger. Eller så. Nej, men är det 15-16 år faktiskt. Som programledare tidigare och nu är jag redaktör. Men jag är ju reporter, mm, i grunden. Och det är ju därför, ja, vi har gjort våra jobb ihop, jag och Carolina och sådär. Mm.
Ja, och jag heter Carolina Emsby. Jag är numera på Kalla fakta sen 2 år, TV4. Men tidigare var jag ju på Uppdrag granskning och fick äran att jobba ihop med Karin. Och vi har gjort då flera granskningar av transvården. Framförallt då vården, den könsbekräftande vården för unga. Och som nu har resulterat i en bok som heter Ånger. Och jag tror att det är därför vi har fått komma hit.
Ja, mm, utöver att ni är våra idoler, det är därför ni är här. Men ni ska först få ångest på den frågan innan vi går in och pratar om just er granskning. Vad tänker ni på när ni hör ordet ångest?
Jag tänker på en stark och fruktansvärd känsla som kan vara förlamande och ibland nästan existentiellt hotande. En känsla som man ibland kan behöva professionell hjälp för att ta sig ut ur.
Mm. Jag delar verkligen den bilden som du beskrev här. Jag lärde mig en sak av en närstående en gång. Och det var just det här med ångest. Alltså, personligen har jag upplevt det några gånger och det kan man ju aldrig glömma. Och man blir ju rädd för att känna den känslan faktiskt. Och då sa hon till mig så här, titta på klockan. Ta tiden, det går över. Ge det 15 minuter så kommer det gå över. Mm. Och det var faktiskt bra att hålla, mm, sig till. För det är en fruktansvärt stark känsla.
Ja, men det, alltså det har vi också haft så ibland med våra kompisar. Att vi har sagt så, men räkna kvattar.
Mm.
Alltså en kvatt i taget.
Mm.
För då kommer det liksom ebba ut.
Mm.
Så det där är väldigt, ja, bra. Jo, men som sagt, ni är ju här för att ni släpper boken. Eller ni har precis släppt boken, Ånger. Och ni har ju granskat transvården under flera år och vi tänkte så här, vad var det som fick er att så, men det här måste vi gräva i, vi måste titta närmare på det här?
Det började ju faktiskt, första programmet kom 2019 och året innan så fick jag kontakt med olika personer som berättade, ja, men lite inifrån transvården. Jag visste i princip ingenting, alltså, om hur transvården såg ut och blev under resans gång väldigt, ja, men förvånad faktiskt över det jag hörde. Och tänkte att kan det här verkligen stämma? Carolina, vi började jobba tillsammans och gräva i det här. Och ja, det ena gav det andra kan man säga.
Det var ju 2019 så hade man ju sett under 10-talet från 2013-2014 en enorm ökning av då födda flickor som sökte sig till den könsbekräftande vården för att få hjälp att transitionera, bli pojkar, män. Och den ökningen var så stor, det handlar om många tusen procent. Och där väcks ju en journalistiskt motiverad fråga, vad beror den här ökningen på? Och när det handlar om de här behandlingarna som är så omfattande och livsförändrande, det går aldrig att göra ogjort, kirurgi och hormoner, könsbekräftande hormoner, så är det ju så viktigt att det blir rätt. Och jag tror att för oss i researchen, när vi kom i kontakt med personer som då ångrade de här behandlingarna, och det går ju inte riktigt att ångra det, utan då kallas det detransitionera. Men du får ju då, om du är biologisk kvinna, så lever du ändå med skäggstubb och en basröst, och du kommer oftast bli tagen som kanske då transvestit eller som... Mm. Det är ett sånt enormt lidande, och det var lite som att öppna någon slags Pandoras ask nästan, att oj, här finns en grupp vi aldrig talar om i samhället.
Mm. Och vi förstod också att andra inte ville tala om dem heller faktiskt. Mm, att det var liksom tystades ner, och det blev som ett stigma även för dem. Mm. Jag menar, det kan vara otroligt jobbigt att leva som transperson i det här samhället också. Mm. Men för de som då har gått den liksom genomlevt den resan och sen vill gå tillbaka, så blev det ytterligare ett stigma och ytterligare, vad ska man säga, som en utfrysning faktiskt. Mm. Och det tyckte vi var så otroligt sorgligt. Det är ju inte liksom självvalt, om man säger så, utan det är ju ja. Mm.
Men, ja, men för att redan när ni släppte er första granskning så fick ni ta emot väldigt mycket kritik, och ni blev liksom anmälda och sådär, och programmet fälldes väl också i någon punkt. Ja. Varför tror ni att det är så svårt att prata om de här frågorna? För det är ju väldigt känsligt att prata om transvården.
Men jag tror det är jätteviktigt att komma ihåg att det här är ju en grupp som har blivit så fruktansvärt illa behandlad av samhället i väldigt många år, i många, många decennier, och utsatts för diskriminering, och väldigt många transpersoner idag blir fortfarande utsatta för diskriminering och fördomar, och det är en del i det, och de har ju, gruppen har ju fått kämpa för att få rättigheter, för att få vård, för att få tillgång till vård och för att liksom få ha en röst i samhället, och det är klart att rädslan för att då på något sätt ta ifrån dem de rättigheter som uppnåtts är jättestor.
Det är lite som att gruppen i sig är lite traumatiserad av att man har varit så utsatt, så att så fort någon börjar kritisera så liksom hugger man direkt för att man är så rädd.
Ja, jag tror man blandar ihop det, och det är det som är liksom lite problemet när man har liksom stött på det här motståndet mot att diskutera det här. Det har ju verkligen varit precis det. Att det är inte rätten att vara den man är som vi överhuvudtaget har granskat. Utan det är den vård man ger till de som behöver den. Mm. Och vilka är det då som inte är bekänta av vården? Det är ju det vi har tittat på.
Men om vi då backar bandet, liksom, hur ser historien kring transvården ut i Sverige? Om vi liksom tittar 20 år tillbaka till exempel.
Ja, då ska vi börja faktiskt i Nederländerna, kan man säga. Där började ju ett medicinskt, vad ska man kalla det? Protokoll, ett team. de började behandla en 13-årig pojke. Nu får du hjälpa mig ifall jag kommer ihåg
det. Det var väl en född flicka.
Ja, född flicka.
Men som identifierade sig som pojke.
Och då testade man detta med stopphormoner. Man stoppade upp puberteten, och man såg ju då att den här personen inte utvecklades till, alltså med bröst och så vidare, utan liksom kunde stanna upp. Och därifrån, det var någon slags startskott. Alltså för 20 år sedan var det ju oerhört få i Sverige som sökte sig till transvården. Det var ju några få per år.
Så att det unga, egentligen, ska man säga.
Ja, unga, precis. Nu pratar vi unga. Ja. Mm. Och sen runt 2010 då, det är ju då den här växande gruppen kommer väldigt, väldigt fort, kan man säga. Och då, jag menar, det är klart att man i Sverige, då hade man ju bara ett ställe man kunde vända sig till. Och sen har ju det utvecklats, så man har liksom byggt ut transvården i hela Sverige. Det finns team runt om i Sverige som behandlar barn och unga.
Mm. Mm. För visst var det så att Sverige var först i världen med att erbjuda den här då stopphormonsbehandlingen?
Nej, så var det inte. Utan Sverige var ju först i världen med att... man kunde ändra sitt juridiska kön, om jag minns rätt.
Ja, 1972, könstillhörighetslagen.
Så där var vi föregångare. Men sen var det precis som Karin berättade, i Nederländerna, där man utvecklade då ett sätt för att just behandla unga transpersoner. Mm. Och när man fick positiva resultat med den här första personen tog man det vidare och gjorde en mindre studie. Och det är den studien som sen all vård av barn och unga egentligen i hela världen vilar på. Och det kallas för det holländska protokollet. Att man då börjar med en behandling av stopphormoner, puberteten pausas för att sen fortsätta med könsbekräftande hormonbehandling. Och det som är intressant och som vi också tar upp i boken och som har varit uppe faktiskt i en dokumentär nu under hösten i nederländsk TV är ju att det är en väldigt liten grupp. Det är ett 30-tal individer och man har inte följt dem hela vägen. Och när man på andra kliniker, bland annat framförallt tänka på Storbritannien, Tavistock-kliniken, försökte upprepa den forskningen som man hade gjort i Nederländerna, men då lyckades man inte få samma resultat att personerna var behjälpta av den här behandlingen. Mm. Så det vilar ju på en väldigt svag vetenskaplig grund.
Men man har ju då som sagt sett den här enorma ökningen de senaste åren, och den här ökningen, alltså anledningen till den, delar ju till och med personer inom vården. Varför tror ni att det har skett en sån enorm ökning?
Det är ju faktiskt den väldigt intressanta och helt hopplöst svåra frågan att svara på.
The million dollar question.
Ja, men verkligen. Nej, men man säger ju, det finns ju teorier, men man vet faktiskt fortfarande inte varför. Men teorierna är ju bland annat då att samhället har blivit mer tillåtande och bekräftande, och därför har det, och man har tillgängliggjort vården också för transpersoner, så därför har de blivit fler och fler som har kommit. När det gäller då att det är unga biologiskt födda flickor som söker sig, så har man också sagt att det beror på att man hade ju faktiskt ett steriliseringskrav för transpersoner förut, och det, när man avskaffade det, Så tänker man sig att det medförde då att de här unga personerna kom till transvården. Jag har svårt att förstå det riktigt, för att det finns ju länder där man inte haft något steriliseringskrav, där det finns också den här enorma ökningen. Mm. Och dessutom så är det ju väldigt unga personer, det är ju nästan barn som vi pratar om. Mm. Och jag tror inte de har gått och tänkt i de banorna, alltså barn och på det sättet. Och sen andra är ju, en del teorier är ju att det var exploderade i samband med att nätet blev mer tillgängligt. Mm.
Det finns ju en jättestark, och fanns ju ännu mer kanske just de här åren, en stark online-community både på Tumblr och Reddit, som har haft liksom stora samtalsgrupper, och en person som är med i boken berättar ju hur hon mår väldigt dåligt, hon kommer ut, har blivit utsatt för ett övergrepp i barndomen och kommer ut från ett självskadebeteende och en allvarlig ätstörning. Och börjar sen fundera på vad är anledningen till att jag hatar min kropp så mycket? Mm. Och liksom, så här, what if I'm trans? How do I know if I'm trans or not? Och skicka den frågan in i de här grupperna och få bara, ja, ställer du frågan så vet du redan, välkommen. Mm. Och att det finns en väldigt stark gemenskap och bekräftelse i den här online-communityn. Men jag tror personligen att det kan vara en mix mellan olika saker. Det är liksom inga, jag tror inte det finns ett svar på den frågan.
Men man ser ju då i samband med den här ökningen att det liksom är en ny målgrupp som vänder sig till transvården. Mm. Vad är det här för målgrupp? Vilka är de?
Ja, men jag har ju sett då att det är väldigt många som har andra typer av diagnoser och som mår väldigt dåligt. Och det kan ju vara som du sa där, det är självskadebeteende, ätstörningar, men också framförallt inom autismspektrumet. Många som vi har träffat ångrar, och som vi berättar om i boken också, är ju oerhört intelligenta personer och har liksom, alltså, vad ska man säga, utreds för andra diagnoser parallellt. Och det var ju det vi såg tidigt också faktiskt, där läkare berättade att det är ju 80-90% som har, alltså, troligen en annan diagnos. Mm. Och det var ju faktiskt från början, om man säger det här ursprungliga holländska protokollet, var väldigt tydliga med att man inte kunde behandla då samtidigt, utan i sådana fall måste man utreda det parallellt. Och här har man ju inte sett det så, för vad är hönan och vad är ägget? Mm. Är det här ett uttryck för, mår man dåligt, depressioner, beror det på att man egentligen är trans? Eller, Så att men det är ju det nya i den här stora gruppen som man inte har känt till tidigare. Så att det är det som är så viktigt att liksom komma ihåg att det här, och man har ju liksom då också öppnat upp för att man verkligen vill hjälpa Och då måste det gå fort och allt det där som vi har berättat om i våra program också.
Mm.
Sen är det också mycket fler födda kvinnor, födda flickor som söker sig till vården. Traditionellt har det varit en tydlig övervikt av biologiska män som har sökt sig till transvården, både inom barn och vuxen. Och det har ju vänt. Nu är det ju en tydlig övervikt flickor, kvinnor som inte vill vara det, flickor eller kvinnor längre. Och kanske av olika skäl.
Mm. Men det man också kan se i den här nya målgruppen är att de är extremt pålästa och kunniga. Jag vet att ni har med någon läkare som säger det till er, att så här, det är som att man märker exakt vad de ska säga, och alltså historierna urskiljer sig inte så mycket, utan det är typ samma upprepande story som vi hör hela tiden. Och hur ska man då veta att det här är personens riktiga historia eller en historia som man har fått till sig och relatera till, och hur ska man då veta att den historien kommer hålla i sig över tid? Det är väl det stora dilemmat här egentligen.
Och där är ju flera som har vittnat om att man delar berättelser med varandra över nätet och i olika stängda grupper, att ska du på utredning nu, ska du till den läkaren, men då ska du säga det här, du ska...
Och det har ju varit ett sätt för att få vård. Alltså, man kan ju också förstå den sidan, så här, att vad är det jag behöver säga, för hur, det finns ju liksom inget annat sätt än att faktiskt utforska en persons liksom identitet och relation till sin könsidentitet för att kunna ställa den här diagnosen. Det finns ju inga blodprov, det finns inget annat sätt. Så att därför är det ju ganska logiskt också, men sen tror jag att läkare började vakna upp.
Också, om du inte då berättar din egen genuina historia, för den måste ju någonstans vara stark nog och konkret nog för att läkarna med de medel de har ska kunna avgöra om det är rätt. Att ta en annans historia ökar ju risken för att det blir felbehandlingar.
Men man pratar om att 2015 är the year of trans visibility. Vad är det som händer 2015?
Ja, 2015 utnämns ju av tidningen Vogue som just transåret, och det är bland annat det år då Olympian Bruce Jenner kommer ut som kvinna. Det är, hjälp mig Karin, det är Jess, I am Jess, en reality show som följer en...
Boys Don't Cry?
Nej, det är tidigare. Det är tidigare. I am Jess är ju då, handlar ju om en ung, en reality show som följer en ung transperson och vägen genom behandling och hjälp. Och det liksom är ett år där vi i Sverige ser att Folkhälsomyndigheten publicerar stora rapporter om transpersoners hälsa. Jag tror också det är då som de första behandlingsrekommendationerna från Socialstyrelsen publiceras. Det är tid när transpersoner på riktigt får en plats i samhället.
Men inom sjukvården så pratar man om primär diagnos och differentialdiagnos. Vad är det för något?
Ja, men det här är ju någonting som de, alltså när man ska då sätta diagnosen, vad är den primära diagnosen, och finns det någonting som, jag menar det som vi pratade om förut, kan det finnas någon annan diagnos, finns det något, allt det här, kan det vara bipolär eller är det könsdysfori och så vidare. Så att det är ju...
Ja, men egentligen liksom, vad är det viktigaste att ta hand om först? Det är väl den primära diagnosen.
Ja, men precis.
Är det så att du har en liksom någonting inom autismspektrat, behöver du hjälp med det först innan, då kan det vara så att könsdysforin har uppstått som en följd av att du har en diagnos inom autismen, att du tolkar vissa saker eller vissa tecken eller vissa bristande tillhörighet i någon slags kvinnogemenskap som att du inte egentligen är kvinna, medan det handlar om andra saker. Så det är väl det liksom, vad är kärnan i detta?
Men problemet med det har ju varit också att man faktiskt har separerat de här så tydligt.
Ja.
Alltså du behandlas på en könsidentitetsmottagning och då tar vi hand om könsidentiteten. Men det andra, jag menar, flera av dem som vi har följt och som vi berättar om i boken är ju också, har ju legat inne på andra avdelningar. Ellen hade liksom, när hon gick in i, liksom kom på, om man säger att hon nog var transman, då hade hon försökt ta livet av sig, hon låg inlagd på BUP. Ja. Så att hon hade liksom med sig otroligt mycket problematik, och ändå så gick man liksom och utredde den delen först, om man säger så.
Ja, det har väl också varit ganska dålig kontakt mellan de olika avdelningarna då, så vad som har skett utöver då i Ellens liv, det har man inte vetat om när hon också har utretts då för könsdysfori.
Precis, och det, jag tror det var var någonting som jag reagerade väldigt starkt på och tänkte att det här kan inte stämma. Nej, men att det var som vattentäta skott nästan. Ja, där har jag psykiatrin med den problematiken och det här är en andra. Och jag menar, någonstans så tror jag man allt mer och idag i högre utsträckning verkligen ser till, försöker se till helheten. Mm. Att man måste liksom titta på en person från flera håll samtidigt och inte liksom tro att man kan separera.
Nej, men där har ju vården, alltså transvården ibland i, när vi har talat med dem sagt att men om vi behandlar könsdysforin så kommer nog det andra rätta till sig så småningom. Mm. Och att man på något sätt har utgått ifrån att det är primärdiagnosen, och i vissa fall så är det ju säkert det och stämmer. Men inte i alla fall, och det är väl det som vi också då beskriver i boken, hur flera då får behandling för könsdysforin men inte för hjälp med det övriga väldigt komplicerade psykiska måendet.
Men jag tänker att det ser man ju ändå är ett problem inom vården, just som du med säger, från de här vattentäta skotten. Kollar man på missbruk kopplat till liksom psykiska sjukdomar, så är det ju som att det finns ingen samverkan överhuvudtaget. Nej, men här får du hjälp med ätstörning. Nej, nu kan vi inte behandla dig för du har missbruk. Mm. Och på socialtjänsten säger man, nej men nu är du ju ätstörd, vi kan inte ta tag i missbruk. Alltså det här återkommer.
Det är verkligen sant. Det är verkligen sant.
Ja, men exakt. Men det har ju också blivit någon slags spricka inom sjukvården i liksom just transfrågan. Hur skulle ni beskriva den sprickan? Hur ser det ut?
Men det finns ju en grupp läkare som förordar mer behandling, snabbare behandling, som verkligen upplever att när de då behandlar med hormoner och kirurgi den här unga patientgruppen, så får de väldigt bra resultat och verkligen hjälper gruppen. Medan då en annan grupp, del av läkarkåren, menar på att det här sker, inte alltid men i många fall, allt för lättvindigt, allt för snabbt. Vi har ju berättat om personer, patienter som vi har följt, som efter en månad och några besök på en könsidentitetsmottagning får stopphormoner utskrivet till sig, och att det då kan gå relativt lättvindigt. Så det här har ju blivit, precis som det beskrivs ibland, liksom hela transfrågan som en kulturkrigsfråga i vår tid, och i läkarkåren så har det verkligen blivit en sån vattendelare.
Jag tror att framförallt de läkare och vårdpersonal som under de här åren just märkte att det kommer en ny patientgrupp, och vad gör vi då? Alltså då måste vi någonstans titta på den med helt nya ögon, för det gör man liksom inom all sjukvård. Mm. Och det måste man också göra inom den här vården. För patientens bästa, helt enkelt. För att inte heller att man ska hamna i den här situationen som flera av dem vi beskriver, ångrarna då.
Ja, men det är lite som vi sa innan vi började banda här, att det är så konstigt, för man tänker att sjukvården är liksom den sista platsen där man ska börja tumma på vetenskap. Och det känns som att i många andra fall, väldigt många som vi har intervjuat genom åren, som liksom menar att de inte har fått tillräckligt med hjälp för att det inte har funnits tillräckligt med vetenskap. Och då har det funnits väldigt mycket mer studier och utredningar än vad det har funnits här. Men här har man bara tummat på allt, får man känslan av. Och det är ju inte av ondo. Nej. Man har gjort det, men
problemet har varit, tror jag också, att man inte heller har informerat om de risker man har känt till. Eller de effekter och biverkningar som faktiskt den här tunga medicineringen kan ge. Så att många har varit oförberedda på det faktiskt. Och sen var det ju faktiskt tidigt i vår granskning av vården, så var det ju vårdpersonal som verkligen tog oss åt sidan och sa tack för att ni gör det här. För att vi kan inte göra det här själva. Om vi sticker ut hakan och säger att nu är vi rädda för att vi faktiskt går för snabbt fram med personer som kanske inte ska ha den här vården. Och det tyckte jag faktiskt också kändes så här oansvarigt nästan. Alltså, det var ju spännande ur ett journalistiskt perspektiv. Här finns det vårdpersonal som inte vågar prata om det. Vad är det vi ser? Och som sa att vi måste anteckna allt som de säger när de är här. För de kommer tillbaka. Om 10 år, om 5 år kommer de tillbaka. Och vi måste veta vad vi har gjort då. Och det tycker jag också var så här, alltså, händer detta?
Ja, men en etisk stress pratade man ju om på en mottagning. Att personalen led av etisk stress för att de upplevde att vi behandlar personer som inte har nytta av den här behandlingen. Men man ändå behandlar. Och den oansvarigheten, eller vad man nu ska kalla det. Men jag tror att det är, som ni var inne på, att det handlar, det är ingen som har velat illa, som har velat ont i detta, utan Jag tror också att läkare och andra inom vården har varit så övertygade om att de här behöver, den här gruppen behöver den här hjälpen, de behöver den fort, och att man bara har då liksom åsidosatt vanliga säkerhetsmekanismer.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, för den här klyftan inom vården, alltså man har ju pratat mycket om att, alltså man kanske har vetat om att det finns risker med en behandling, men så pratar man just om det här med nyttan före risken, att liksom är ändå inte nyttan större, att ja, det kanske finns vissa biverkningar som inte är så bra, men vad blir biverkningen för en person som behöver stopphormoner men som inte får det? Vad tänker ni kring det? För det är ju liksom också det här dilemmat för vårdpersonalen.
Det är jättesvårt dilemma. För det är ju så att om du är till exempel född pojke och söker dig till transvården, och med stopphormoner så går det ju att undvika att den här personen då, som då identifierar sig som tjej, säger vi, kommer i målbrottet och får skäggväxt. Den här personen kan ju få kvar sin ljusa röst och ett mer feminint utseende för resten av livet och kunna passera som tjej. Men samtidigt så vet man ju att, och det är ju liksom tidigare forskning visat, att ungefär 80% av dem som är barn och som identifierar sig som det motsatta könet kommer i puberteten landa i sitt biologiska kön. Men ofta med en homosexualitet eller så. Och då är det ju, går du in med stopphormoner så stoppas ju den processen av en återidentifiering. Med stopphormoner så kommer 100% gå vidare med en transition, ungefär. Nästan till.
Men det är verkligen ett viktigt dilemma som man inte ska glömma i det här.
Jättesvårt.
Att det faktiskt är, och att det är allvarligt för dem som upplever nu att de har svårare att få vård, såklart. Alltså det kan man ju verkligen känna med, att det är jättesvårt. Och samtidigt så, jag menar, vi får ju den frågan titt som tätt, alltså att vi, ja men både anklagande på ett sätt då, att vi har liksom i de här granskningarna har lett till att det är svårt, och det är ju sant, alltså på ett sätt, eftersom man nu har ändrat sina riktlinjer och man ska idka en större försiktighet runt det här, men samtidigt, jag menar, det här i det långa loppet så kommer det bli bättre och säkrare för de som får det, såklart. Men jag kan förstå det lidandet som de känner som
och
just står
inför. Och de familjer som har gått och väntat på detta och trott att de ska få en stopphormonsbehandling, och sen har det blivit då svårare. Alltså det är ju en desperation, för att man har ett barn som mår dåligt och vill göra allt som står i ens makt för att hjälpa det. Men det som vi också tar upp i boken är ju att i det här som jag skulle vilja beskriva som en aktivistisk vård, så har man ju då, även fast att Socialstyrelsen har ändrat behandlingsrekommendationerna att man inte ska behandla annat än i undantagsfall med stopphormoner, så har man ju på vissa mottagningar valt att se i princip alla patienter som undantagsfall. Och bara här för någon vecka sedan fick jag brev från någon förälder som var upprörd av det motsatta skälet, att han kom på ett första besök till en mottagning och börjar läkaren direkt prata om stopphormoner, och mamman känner att, men vänta, det här är hormoner som har skadat andra barn. Jag är inte säker på att mitt barn ska få det.
Nej.
Jag tror att mitt barn kan få ett bra liv även utan detta. Att vi kan ha liksom mer utforskande samtal och vara öppna för olika vägar framåt.
Ja, hon hade ju sett fram emot det någonstans. Ja. Att äntligen får vi komma till en utredning och faktiskt få utforska vad det här är och om det är det i längden.
Mm. Men istället var det fortfarande då stopphormoner och hormonbehandlingar och med då en 12-årigt barn tror jag handlar om. Och det var ju bara för någon månad sedan.
Ja, för om man då tänker att vården inte lyckas möta någon slags då efterfrågan, så kan det ju finnas en risk med att man också öppnar upp för en svart marknad av de här liksom stopphormonerna och så vidare. Och man, det finns redan liksom profiler som säger att men här har jag beställt mina, här kan ni också beställa. Vad tänker ni om det och liksom det farliga i det?
Ja, alltså testosteron får man ju inte ta in. Det uppstår också en svart marknad faktiskt mellan transpersoner. Vi har med en i boken som också köpte svart. Och där, i desperation, verkligen. Men som sen har detransitionerat, ska man ju komma ihåg också då. Nej, det är klart att det är inte så förvånande att det uppstår. Men samtidigt tror jag att det är rent farligt faktiskt att experimentera med den här typen av medicinering.
Ja, och det är ansvarslöst tycker jag. De profiler som online marknadsför de här produkterna för... Jag menar, det är ju företag, det är internationella företag som är börsregistrerade som tjänar enorma pengar på människors desperation. Och att då som... någon slags förebild för många liksom marknadsföra dem. Jag tycker det är otroligt oansvarigt.
Och det är väldigt ifrågasatta.
Ja, det är starka preparat det handlar om.
Ja, verkligen.
Ja, där blir man ju mer så dubbel. Alltså, jag kan ju tycka att det är jättebra och fint att man kan liksom, att folk delar sina stories och att andra kan känna igen sig i det. Men jag vet att ni också har tidigt i boken ett exempel på en person som kommer in då på en mottagning i släptåg av en mamma som har en kamera i högsta hugg och ska liksom filma hela det här vårdbesöket. Och vårdpersonalen säger nej, ni kan inte filma här. Och mamman säger att jo, men vadå, han delar hela sin story på nätet och det är så många som vet att vi ska hit idag och alla är nyfikna på hur det går till. Och då blir man liksom så här, man undrar liksom lite om man ibland blir så pass bekräftad på nätet att man blir övertygad om att man är på rätt väg, men man hinner liksom inte riktigt i all den bekräftelsen känna efter vad det är man verkligen vill. Och det blir ju också faran med internet, speciellt i sådana här frågor då när det liksom gäller.
Och en generation som är väldigt van att dela allt faktiskt. Det har vi ju hört från flera håll, just den berättelsen, men i olika versioner liksom. Så att,
ja, men även tänker jag Nathalie som jag berättar, som är mamma till ett transbarn, hon berättar ju. Och det är ju en av hennes saker som hon har väldigt mycket ångest för idag. Att hon blev så oerhört bekräftad som mamma. När hon då utan att tveka bekräftar sitt barn som en pojke. Och tar honom till vården och liksom hjälper honom på alla sätt. Att få behandling och få det så fort som möjligt. Och så. Och liksom både på arbetsplatsen, i samhället, så får hon då den här bekräftelsen av att vilken upp och modig och tolerant person du är. Alltså att det är mycket i det här som också kan bli identifierande för vem är du. Är du en sån här härlig person som accepterar ditt barn och alla andra, eller är du en konservativ och står du i Trumps hörn av rummet, eller står du i den lite trevligare hörnan?
Ja, men för det har jag tänkt på mycket liksom med era granskningar. För man förstår ju att det är ett oerhört, alltså det är oerhört modiga personer som vågar berätta om att de ångrar sig. Har det varit svårt att få med personer som vågar prata, alltså som inte är anonyma då?
Ja,
och varför är det här så svårt?
Ja, alltså den första som vi har med i det första programmet, alltså att ens få med henne och ställa sig och berätta i liksom ett mörkt rum med sin röst.
Anonymt.
Ja. Anonymt, ja. Verkligen. Alltså, vi hade många samtal. Hon ville så gärna, men hon vågade inte. Alltså, hon var så utsatt, för hon hade också varit en del av värmen och communityt och blev väldigt hårt ansatt när hon gick ut som detransitionerad. Och kände sig utelämnad och väldigt Ja, hatad, ja, hatad kan man verkligen säga. Ja, för det var illa. Men det ledde ju ändå till att när hon väl gjorde det så ledde det ju till att vi fick ju kontakt med många fler. Mm. Och sen så var det liksom bollen i rullning kan man säga. Mm. Och det alla har varit svårt att prata på telefon, svårt att, det är jättejobbigt att prata med sin mörka röst på telefon. Mm. Vi har inte kunnat, många har ställt in våra möten. Det har varit väldigt, väldigt svårt. Och Love som är med i boken också, hon var ju väldigt arg på vårt första program faktiskt. För att hon kände att, alltså hon hade börjat känna en tveksamhet runt hela sin könsidentitet och behandlingen. Och när hon såg det här programmet så, hennes försvar där blev liksom att hon blev förbannad.
Ja.
Och det här kommer spä på transfobin i samhället. Det här programmet var liksom inte... Men det började gro liksom den här känslan. Så hon hörde av sig ganska snabbt. Och sen har vi haft kontakt genom hennes liksom resa. Mm. Med att hon har berättat för oss vad hon är i processen. Liksom så här, ja nu är jag här.
Mm.
Och hon är super smart och tuff faktiskt. Men hon vågar inte heller då. Och hon vill inte... Alltså hon vill gärna prata om det här och berätta sin historia. Och gärna i skrift. Liksom, eller bli intervjuad för en tidning. Men att framträda med sin röst och bli liksom identifierbar på det sättet. Det känns jättejobbigt.
Men vad är det då man blir hatad för? Alltså vad är det som är så fel med att ångra sig?
Nej, men det är ju, dels är det ju rent personligen tror jag väldigt mycket ångest och skam.
Ja. Jo, men nu tänker jag från gruppen som då attackerar. Liksom.
Du bryter transnarrativet. Transnarrativet är att säger du att du är trans så är du det. Det finns ingen som säger att de är det utan att faktiskt vara det. Och är du det, då behöver du få snabb vård, snabb behandling, all hjälp som står till buds. Och kommer det då ut personer som säger att nej, men jag ångrade min transitionering, det var fel. Då betyder det att det är inte bara en, utan då är det ju flera. Och lite det som vi har försökt lyfta i programmen och även liksom i boken, att då kanske sjukvården behöver veta mer om vad de gör. Att vara mer försiktiga, ha ordentligare utredningar, utreda andra aspekter av livet också för att se vad det var i det här. Vad är det som skapar det här dåligt?
Och inte bara
erbjuda
en väg.
Nej, precis. Mm. Och det är där tror jag som man är rädd helt enkelt. En rädsla som är förknippad med att det kommer bli svårare att få vård.
Och på ett sätt har ju den liksom, har ju det besannats på ett sätt. Alltså den rädslan för att om du pratar om det här utåt eller om skador inom vården blir offentliga. Vi har ju brottats med vården i den frågan för att få fram just deras egna liksom, anmärkningar och avvikelserapporter.
Skador som har uppstått och så, som inte de har velat dela. Och det har vi till och med hört att inifrån kliniker har det varit chefer som har sagt nej, skriv inte avvikelser på den här skadan som har uppstått. För då kan den bli offentlig och media kan rapportera. Men jag vill bara liksom berätta om det här hatet som många av de detransitionerade möter. En detransitionerad som varit relativt publik, vi var hemma hos henne och tog en promenad i kvarteret. Och då i kvarteret så har man klottrat graffiti, kill the TERFs. Och TERFs står då för Trans Excluding Radical Feminists. Och att se det utanför din port varje dag. Och hon är ju övertygad om att det är personer från hennes gamla community som är förbannad på att hon går ut och är publik och pratar om detta. Så det är, det är ett faktiskt hat som många av de här personerna möter.
Mm. Kanske har det blivit bättre, vill jag faktiskt flika in. För jag tänker på att när vi intervjuade RFSL första gången, då fanns inte, alltså ånger och ångrare, de är så få så att de är helt obefintliga. Och jag har aldrig stött på någon, sa ju hon, som jag intervjuade. Ungefär så. Men idag har ju de också öppnat upp mer för det. Alltså att det faktiskt finns det transitionerade. Man kan inte liksom stänga dörren för dem som har varit en del av den gemenskapen. Så att på ett sätt så kanske det kanske finns en liksom mer tolerans mot det.
Hoppas det.
Ja, jag hoppas verkligen det också.
Men jag tänker också, alltså vårdpersonalens rädsla då, alltså de som ändå hade så här, gud, gör vi rätt? Mm. Var det lätt att få dem att prata?
Nej.
Nej, det har inte varit lätt att få någon att prata. Nej. Men de har velat att vi ska göra granskningen, så att vi har ju verkligen haft ett, vi har ju fått oerhört många bra liksom, kontakter inifrån vården runt om i Sverige.
Det är som en läkare som är med i boken, som vi följer hennes resa, vi kallar henne Malin. Hon är med och bygger upp transvården för unga i en del av Sverige. och hoppar sen av för att hon ser att jag riskerar att skada mina patienter snarare än att hjälpa dem. Idag är hon tillbaka i transvården för hon brinner ju för gruppen och vill ju hjälpa. Men henne har vi haft kontakt med i flera år. Men precis innan boken skulle gå i tryck så fick hon kalla fötter och var orolig för att det här skulle emottas på fel sätt. Att det fortfarande är så inom vården från andra läkare inom transvården. En sån ilska. Det jag fick beskrivet för mig skulle jag beteckna som ren vuxenmobbing mot dem som problematiserar eller förespråkar försiktighet. Eller så det är ju en inflammerad fråga.
Mm. Men om man då känner att man ångrar sig, vad gör man? Alltså, hur ser vården ut för ångrarna?
Den ser inte bra ut kan jag säga. Nej, men det är alltså så här. Jo, det finns säkert de ställen idag som har förstått att man måste faktiskt ta emot dem också. Därför de behöver också vård. De behöver också en plan för... Jag menar, en del av dem har ju bytt juridiskt kön och behöver alltså byta tillbaka sitt personnummer. Måste jag säga. Och man kanske har opererat bort bröst. Nu tänker jag på de fallbeskrivningarna vi har, eller de tjejerna vi följer i boken. Hur de har fått kämpa verkligen och blivit slussade hit och dit. Love fick hjälp direkt med laserbehandling av skäggväxt och sånt. Så där gick det fort, men hon fick inte operera tillbaka sina bröst som hon ville. Till en början, eftersom hon hade manligt personnummer så kan man inte operera och göra en bröstförstoring på en man. Men hon menar, men jag är kvinna, jag identifierar mig som kvinna, jag har inte gjort någon underlivskirurgi och jag identifierar mig, jag är kvinna, jag är biologiskt född kvinna. Men det hjälpte inte. Men sen fick hon byta juridiskt kön och fick gå igenom de här. Och alla vill ju inte heller operera tillbaka sina bröst. Men det är väldigt komplicerat för dem faktiskt. Och vården står väldigt handfallna och jag tycker det är ett svek liksom mot dem faktiskt, som de har ju varit deras patienter i alla dessa år och man har liksom slagit fast att det är det här som är den rätta vägen. Och,
Men det är inte bara ett svek från vårdens sida skulle jag säga. Jag tycker i boken när man följer Ellens kamp för att försöka då få ett kvinnligt personnummer igen. Hon får höra från Socialstyrelsens rättsliga råd att ja, det kan ju bli fel ibland, men du behöver, ja, du får väl bevisa att du är kvinna. Och hon är så här, men hur ska jag bevisa att jag är kvinna? Får jag inte gå klädd i mina manliga kostymer då om jag ska bevisa att jag är kvinna? Vad är ens en kvinna?
Alltså, det blir väldigt konservativ syn på en könsroller liksom, inom vården. Och det är ju också väldigt förvånande tycker jag, i en vård som man tänker ska vara ännu mer öppen för olika sätt att uttrycka sig och identifiera sig.
Ja, men det var, för man fick nästan känslan av att det är mycket lättare att byta från sitt biologiska kön till och byta kön då än vad det är att kunna byta tillbaka. Då måste du plötsligt bevisa hur mycket som helst. Men om du kommer till vården och har liksom en liten känsla av att du kanske är född i fel kropp, då blir du erbjuden stopphormoner ganska omgående. Och det är det som blir så fel.
Ja. För konsekvenserna av behandlingen är ju också, den är ju meningen att vara potentiellt då livslång, och när det sen inte blir det och du ska liksom, hur står det till med dina egna hormoner? Kommer de tillbaka? Du måste ha kontroller av värden. Du behöver annan typ av vård och behandling. Men det är ungefär som att man liksom, vad ska vi göra av dig? Alltså, är det psykiatrin?
De kroppsliga förändringar, och då inte bara självklara som skäggväxt och röst och så, till exempel om du är biologisk kvinna, utan även vad som händer i din kropp när du får testosteron under en lång tid. Det är ju många även som lever som lyckliga transmän och som inte alls ångrar sin transition, som vi har haft kontakt med, som vi upptäckt att de har blivit infertila på grund av ett beslut de har tagit när de är 17 år för att äggledarna har växt igen och kläggat igen och sådär.
Det har ju varit sorgligt faktiskt. För att det är också väldigt skamligt för en person som har fått och är väldigt glad och nöjd i sin transidentitet, inte det, men som inte heller känner så här att jag inte fått den här informationen.
Exakt.
Så att där tycker jag också det är så här, men där måste ju vården ändå tänka nu att vi måste vara väldigt tydliga här och berätta vad det här får för konsekvenser.
Exakt.
Och jag menar, jag frågade de här transkvinnorna som vi har följt, liksom, hur kändes det när du liksom började få flikar och tappa lite hår här, för det gick ganska fort för båda de två tunnades ur håret. Och...
Men de är inte transkvinnor utan de var transmän.
Ja, jag menar, precis, de är kvinnor idag och de var transmän. Faktiskt nej, men, och det var en väldigt så här, de beskriver den här lyckan över hur det kändes och så då och man kan ju liksom tänka då att även om man på kort sikt mår väldigt mycket bättre och känner att det här är rätt för mig, för det har vi ju hört många av de här, det är inte så att det tar några månader och så är det bara nej, det här var fel, utan det går oftast några år och då har man ju liksom satt kroppen i tillstånd där du, om du ska tillbaka, behöver faktiskt också vård. Mm. Så man tänker ju så här, och även det här att varför det står transsexuell som diagnos i mina journaler, jag är inte det idag, hur alltså det måste stå något annat då. Mm.
Ja,
och
precis.
Jag tror att det är liksom nästa steg som man måste börja liksom utröna, för inte ens, det finns ju ingenting runt de här personerna och Socialstyrelsen registrerar dem inte, och det finns ju många som inte byter juridiskt kön, ska man komma ihåg, och då finns de ju inte heller i den här lilla statistiken som finns hos Socialstyrelsen. Mm. Så att ja, det är komplext.
Men ja, du var inne på den här, Carolina. Jag tror det är samma som vi tittade på. För det finns ju då en holländsk studie som visar att 98% av de som behandlas med stopphormoner fortsätter med könsbekräftande behandling. Mm. Och då tänker man ju att det måste ju tala för att det är rätt patienter som väljs ut för behandling.
Ja, fast det vet man ju inte, för det som händer i puberteten, det man avstannar, stoppar, pausar när man påbörjar en behandling med stopphormoner, det är även hjärnans utveckling. Alltså det är en enorm tillväxt i hela kroppen på alla plan som sker under puberteten. Det är den största förändringsprocessen efter att du är född egentligen. Och det som, i alla fall de då som är tveksamma till stopphormonsbehandling, brukar framföra är ju att den mognaden som kommer i puberteten som gör att du accepterar din kropp och ditt kön och, eller, men då kanske landar som sagt i en annan sexuell läggning den mognaden sker aldrig, för att du kommer aldrig dit, utan då plötsligt när du slutar med stopphormoner så börjar du med det andra könets könshormoner helt enkelt, om du är biologisk kille så med östrogen eller biologisk tjej med testosteron, för att då kunna komma i en pubertet där du utvecklas till det kön som du vill.
Men menar ni att man inte kan leta på att vården gör en rättmätig bedömning av vilka som blir behandlade?
Ja.
Idag är det ju uppenbart med facit i hand, och det tror jag faktiskt ganska många inom vården också skulle hålla med om. Mm. Inte alla, men och även myndigheter. Jag menar, efter vårt första program så satte man ju igång stora undersökningar. Vad är det för forskning den här vården bygger på? Och upptäckte att den forskningen var väldigt svag och väldigt liten för just den här gruppen. Eftersom den är relativt ny så har man ju inte hunnit göra några långtidsstudier, och man har inte liksom en forskning runt hur de mår av den här behandlingen.
Och det är ju en växande grupp, ser vi. Vi får ju kontakt med fler och fler, och vi vet ju att på en mottagning har man ju påbörjat en traumabehandling för personer som detransitionerar, just för att de mår så fruktansvärt dåligt, och försöker hjälpa dem att komma tillbaka och sådär. Så att det är ju en grupp som man ser mer idag än kanske när vi gjorde vårt första program.
Och alla har ju inte avsett till oss.
Nej, verkligen inte.
Jo, nu är ni ansiktet i frågan. Liten då, men jag tänker att det kanske inte heller finns någon statistik, i och med att det är så mäckigt just med statistiken. Mm. Men kan man se, vet man typ hur många som ångrar sig idag? Eller ser man bara en ökning?
Man har alltså ingen aning statistik egentligen. Den forskning som man brukar liksom hänvisa till är ju en studie som gjordes som avslutades 2010, om jag minns rätt. Med då att det är liksom oerhört få i den gruppen som gjorde en transition fram till 2010 som har ångrat sig. Oerhört marginellt. Men det är ju innan den här ökningen och innan den nya gruppen av då framförallt liksom unga kvinnor med mångfacetterad psykiatrisk problematik som söker sig till vården i puberteten. Så att det går inte att säga. Och egentligen, jag tycker det är otroligt synd att man inte har, för det går, om du går tillbaka i alla de som har fått behandling, som har fått könskonträra hormoner är utskrivet, skulle man kunna se, alltså följa i journalerna och se, fortsätter de hämta ut sina hormoner, vad händer, och titta på det. Och någon sån studie pågår inte, så vitt jag vet, utan man liksom hänger kvar i det här med juridiskt kön, och det gör att du missar en jättestor del av den här gruppen.
Men alltså, kan det handla om att man inte vill veta?
Jag vet
inte. Man är tagen på alltså, jag tror, jag, det får stå för dig. Ja. Nej, men jag tror faktiskt att jag tror man är lite tagen på sängen faktiskt av att det här sker. Därför att det var inget man förutsåg när det här liksom eskalerade.
Men sen är det ju de studier som görs, och som man säger, de görs ju av personer och läkare som också är väldigt tydliga förespråkare för behandling. Men det gör väl inte att man åsidosätter vetenskapen, eller det hoppas jag verkligen inte. Det vore ju hemskt.
Men hur ser du riktlinjerna för transvården ut idag 2024?
Ja, det ändrades ju. Socialstyrelsen kom med sitt första kunskapsstöd 2015. Och då februari 2022, efter vi hade gjort transbarnen som handlade om Leo, som vi skriver om, så ändrade man, och när vi satt och gjorde research för det programmet så visste vi att det nya kunskapsstödet var på gång. Så vi fick liksom den remissen som var ute, kan man säga, eller utkastet till hela den nya liksom, riktlinjerna fick vi tag på och läste. Och jag vet att vi satt och tittade på varandra och bara... Alltså, man går igenom, till skillnad från tidigare, väldigt noga de här medicinerna. Men just när det kom till stopphormoner då, så skriver man då uttryckligen i den här remissen att nyttan överväger riskerna. Så vi bara, och så kommer vi med det här programmet där det visar sig att flera barn har blivit skadade av den här medicineringen.
Och så tror jag att 10 dagar efter vi publicerade programmet skulle man ha publicerat de nya riktlinjerna. Och så kom det bara några dagar efter programmet att man sköt på det, att man stoppade. Och sen då när det kom istället ett par månader senare, så hade man gjort en hel omvändning.
Och att riskerna överväger nyttan, helt enkelt. Så att idag så får man ju ge såklart stopphormoner, men då i undantagsfall och inom ramen för forskning. Så att
Så att det har ju blivit, i alla fall på pappret, mer restriktivt. Men sen, så, som jag tror jag nämnde tidigare, så har ju vi fått vittnesmål inifrån vården att man då gärna vill se alla fall som undantagsfall, för att det fortfarande är en så liten patientgrupp. Jag tror att det, som jag förstått det, så agerar man ganska olika på olika mottagningar i landet.
Och det kunde man se också när Karolinska stoppade all behandling. Det var ju på tidigare stadion. Mm. Av olika skäl.
I maj 2021.
Ja, precis. Och då intervjuade vi förespråkare för de olika transklinikerna runt om i landet. Och det var ju, vissa sa ju direkt att vi stoppar också. Om man säger att vi inte kan stå för den här behandlingen, för vi vet inte om de medicinska riskerna just nu. Medan andra sa att vi kör på som vanligt, vi förstår ingenting. Så att, jag tror att det fortfarande är så att det är väldigt olika vem du frågar, helt enkelt, eller vart du söker. Vilket är ju också för transpersoner som behöver vård ojämlikt.
Men kommer ni fortsätta följa den här frågan?
Det är svårt att låta bli nu.
Jag tror inte det går och inte.
Det är så många som hör av sig också nu efter att boken har kommit ut. Många familjer och transpersoner och detransitionerade och sådär. Så att det är ju en fråga som är så intressant, för att den är komplex. Det finns inga enkla svar. Det är inte så att det är fel att behandla alla. Det är inte heller rätt att behandla alla. Det är liksom, man måste hålla flera tankar i huvudet samtidigt i den här frågan, och det är det som gör den så spännande också. Mm.
Mm. Då har vi kommit till sista frågan. Vad inspirerar er?
Oss? Jag talade vi-termer här.
Ja, men precis. Ja, men,
Det här, alltså, vet du, att få förmånen, att få liksom... Och det är, alltså, det journalistiska yrket, det är ett fantastiskt yrke på det sättet, för man träffar ju så mycket människor som berättar sina historier, och det är ett privilegium att få komma nära människor på det sättet som vi gjort i den här boken, alltså kommit så nära de här människorna vi berättar om. Det inspirerar mig jättemycket. Jag blir varm i hjärtat när jag tänker på hur mycket de har vågat öppna sig för oss. Sina journaler, sina dagböcker, sin historik. Liksom.
Ja, sen så inspirerar eller motiverar kanske liksom mer, tycker jag också det här att få berätta om saker som är komplexa och svåra, men också som, ja, men som i fallet Leo, som vi, liksom, vi också beskriver i boken, hur vården försökte mörka att ett barn har skadats av behandlingar av ideologiska skäl, för jag kan inte se någon annan anledning. Det gör ju att det känns som ett oerhört viktigt jobb. Man å ena sidan har en familj i kris och som inte blir sedda eller hörda, att ge alla människor, liksom ge röst. Det tycker jag motiverar mig. Och, ja.
Tack för att ni ville ge Stångens på den.
Tack så jättemycket.
Tack. Jag tänker väldigt mycket på de här familjerna som måste känna sig oerhört svikna när det inte sen då finns så mycket vård för någon som ångrar sig.
Mm.
Och sen så är jag också väldigt intresserad av hela den här...
Alltså tystnadskulturen, ja! Är ju det sjukaste.
Alltså hur de här personerna inte vågar berätta. Man vågar inte visa sig med sitt ansikte. Man, för det måste väl ändå vara... Alltså att de då får höra eller har en rädsla för att man skulle skada hela communityt.
Mm.
Men det måste väl ändå vara grunden i ett community, att det är så pass högt i tak så att olika utfall eller olika åsikter eller olika erfarenheter måste få delas fast de inte är likadana.
Alltså det ska man ju tycka om. För ja. Det är ju det som gör att man liksom breddar sitt eget perspektiv, att man kan förstå andra situationer och få andra infallsvinklar på det, ens egna tankar. Det behöver ju liksom inte finnas rätt och fel i två helt olika åsikter, utan det är ju ofta ganska mycket mer gråskala. Liksom.
Och jag är helt övertygad om att det bygger på någon slags liksom rädsla för att det här också varit en grupp som har blivit så förtryckta,
gud,
som
ja.
Inte har haft sina rättigheter.
Mm.
Men någonstans måste ju allas berättelse få plats.
Mm.
Och bara så... för att någon ångrar sig och någon inte gör det, tar ju inte det bort.
Nej.
Det viktiga för den som inte ångrar sig eller det viktiga för den som ångrar
Nej,
sig.
Man kan ju fortfarande vara jätteglad för någon som inte ångrar sig, även om man själv är en ångrare.
Exakt.
Det blir så konstigt med när man kanske kommer då från en plats där man tidigare då har känt att man inte passar in och att man liksom nu vill byta kön.
Mm.
Och så har det funnits en enorm skam kring det och man har känt sig utanför för att man har känt att det är något fel. Liksom.
Mm.
Och så hamnar man då i det här communityt och får för första gången i sitt liv känna sig hemma och bli sedd och hörd och liksom må bra. Men det blir så konstigt då när man, om man då ångrar sig, då blir liksom skammen och utanförskapet större än det man upplevde innan.
Jag vet, alltså jag förstår inte, men jag vill verkligen förstå.
Ja, jag med.
Så ni får gärna skriva till oss om ni har egna erfarenheter, för jag tar gärna del av dem. Om någon vill berätta så är vi idel öra och lyssna.
Och jag skulle ju varmt rekommendera boken också.
Ja, Ånger. Den finns överallt där böcker finns. Läs den. Det är otrolig journalistik som vi måste värna.
Och tack Carolina och Karin för att ni vill gästa Ångestpodden. Vi hörs som vanligt på måndag.
Det gör vi definitivt.
Hej då!
Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack
for free shipping and 365-day returns.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.